Kapitel 11. Till Sally där. Egwen tvättade sig i ansiktet 2 gånger. Sen letade hon rätt på sina sadelväskor och fyllde dem. Där hamnade hennes elfenbenskam, hårborste och spegel, liksom hennes syetui. Ett litet, utsökt, förgyllt skrin som en gång förmodligen innehållit någon adelsdams smycken. Samt en vit tvålkaka med rosendoft och rena strumpor och särkar och näsdukar och en uppsjö andra saker. Tills lädret var utspänt och hon knappt kunde få igen spännerna. Sen återstod åtskilliga klänningar och mantlar och en ale-sjal som hon prydligt band ihop till ett knyte. När hon kommit så långt såg hon sig omkring efter annat som hon kunde vilja ha med sig. Allt sammans var hennes. Till och med tältet hade hon fått. Men det var definitivt för skrymmande, liksom mattorna och kuddarna. Hennes tvättfat i kristall var vackert och alldeles för tungt. Samma gällde kistorna, fast flera av dem hade fina sniderier. Det var inte förrän då, när hon stod och funderade på kistorna med alla upptänkliga saker, som hon insåg att hon försökte skjuta upp den svåraste delen av att göra sig redo för färden. Mod, sa hon torrt. En Ales hjärta. Det visade sig vara helt möjligt att dra på sig strumporna utan att sitta ner, så länge man inte hade någonting emot att hoppa omkring lite grann. Sen tog hon på sig ett par rejäla skor, bra om hon måste gå långt, och en sidensärk, vit och mjuk. Därefter den mörkgröna ridklänningen med sin snäva delade kjol. Dessvärre satt den åt tämligen tätt över höfterna, vilket var nog för att ge henne en överflödig påminnelse om att det skulle dröja ett tag innan hon skulle uppskatta att sitta ner. Det skulle inte tjäna någonting till att gå ut. Bear och Amys var förmodligen i sina tält, men hon tänkte inte riskera att de råkade se henne göra det här. Det skulle vara som att ge dem en örfil. Om det fungerade, det vill säga. I annat fall hade hon en mycket lång ridtur framför sig. Hon gned sig nervöst om handflatorna innan hon omfamnade Cider och lät sig fyllas av kraften och skruvade på sig. Cider ökade medvetandet om allting, även den egna kroppen, vilket hon lika gärna kunnat vara utan just nu. Hon skulle försöka med någonting nytt, någonting som såvitt hon visste inte hade prövats förut, och borde göra det sakta och försiktigt. Men för en gångs skull ville hon bli av med urkällan. Hon ledde raskt kraften i omsorgsfullt formade flöden av ande. Där väven löpte i tältets mitt började nu luften skimra så att det som fanns på andra sidan hölldes i ett dimmigt dunkel. Om hon hade rätt hade hon just skapat en plats där innandömet av hennes tält var så likt dess avbild i Tel Aran Riord att det på just denna plats inte fanns någon skillnad alls. Det ena var detsamma som det andra. Men det fanns bara ett sätt att bli säker. Hon slängde sadelväskorna över ena axeln, tog knytena under armen och steg in genom väven. Sen släppte hon Cider. Hon var i Tel Aran Riord. Det enda hon behövde för att veta det var att lamporna som varit tända inte längre brann, men att det ändå fanns ett slags ljus där. Saker flyttade en aning på sig från ena stunden till den andra. Tvättfatet, någon av kistorna. Hon befann sig i Tel Aran Riord och hon var där kroppsligen. Det kändes precis som när hon kom dit i en dröm. Hon kröp ut. En nästan full måne sken ner över tält där inga eldar brann och ingen rörde sig. Och över ett Cairhain som gav ett besynligt avlägset och skugghöljt intryck. Det enda som återstod var problemet med själva färden till Salidar. Hon hade tänkt på det. Till stor del hängde det på om hon fortfarande hade lika stor kontroll över drömvärlden som när hon själv var en del av den. Hon fixerade i medvetandet vad hon skulle finna, gick runt tältet och log. Där stod Bela, den korta, raggiga mär som hon hade ridit på när hon lämnade Chufloden för en hel livstid sedan. Det var bara en drömbela, men när hästen fick syn på henne gnäggade den och kastade med manen. Egwen släppte sina bördor och slog armarna om hästens hals. Jag är glad att se dig också, viskade hon. Det mörka, fuktiga ögat som såg på henne var Belas. Så fick det vara en drömbild eller ej. Dessutom hade Bela på sig den sadel hon föreställt sig, med hög sadelbom. I vanliga fall skulle den vara bekväm även på en lång resa, men knappast mjuk. Egwen sneglade på den och undrade hur den skulle se ut med stoppning. Sen slog henne en tanke. I Tel Aranriod kunde man ändra på allting om man visste hur man skulle göra, till och med sig själv. Om hennes kontroll fortfarande räckte för att hon skulle kunna skapa Bela, hon koncentrerade sig på sig själv. Med ett leende gjorde hon fast sadelväskorna och knytet bakom sadeln och satt sedan upp själv. Sadeln var inte alls obekväm. Det är inte fusk, sa hon till hästen. De skulle aldrig begära att jag red ända till Kärle där i det skicket. Vid närmare eftertanke skulle de kanske det. Nåväl, älghjärta eller ej. Det fanns faktiskt gränser. Hon vände Bela och tryckte hälarna mjukt mot märrens sidor. Jag måste komma fram så fort som möjligt, så du måste springa som vinden. Innan hon hann skrocka över tanken på att trinda lilla Bela skulle springa som vinden, var det just vad djuret gjorde. Landskapet for förbi med sån fart att det blev alldeles suddigt. Först satt Egwen med gapande mun och klamrade sig fast vid sadelknappen. Det var som om de kom flera mil för varje steg som Bela tog. Efter det första steget fick hon ett ögonblick på sig att se att de befann sig på flodstranden nedanför staden med skepp som flöt ute i det månskensstrimmiga vattnet. Men hon hade knappt börjat dra i tyglarna för att hindra Bela från att störta rakt ut i vattnet, för nästa steg förde de in bland sparsamt trädklädda kullar. Egwen kastade bak huvudet och skrattade. Det var fantastiskt. Bortsett från den suddiga omgivningen fick hon inget direkt intryck av hastighet. Hennes hår hann knappt dras bakåt av vinden innan steget var över och strax följdes av nästa. Belas steg var samma lunkande trav som hon mindes. Men det sätt som allting plötsligt förändrades omkring henne gjorde henne fantastiskt upprymd. Ena stunden var de på en bygata, tyst och mörk. Nästa på en landsväg som slingrade sig i ett kuperat landskap. Åter nästa på en äng med gräs som nästan nådde Bela till manken. Egwen stannade bara upp då och då för att orientera sig, vilket inte var svårt när hon hade den fantastiska kartan i huvudet. Den som kvinnan med Joannes namn hade skapat. Och lät annars Bela trava på. Byar och köpingar kom och gick i ett suddigt dis. Stora städer, en av dem trodde hon var Camlin, med murar som glänste silvervita i månskenet. Och vid ett tillfälle, i en kuperad skogsmark, huvudet och axlarna av en väldig staty som sköt upp ur marken. En lämning från något rike som gått förlorat i historiens dammiga källarvalv. Den dök upp så plötsligt vid Belas sida med en vittrad grimas att Egwen nästan skrek till. Men innan hon hann göra det var den borta. Månen rörde sig inte alls mellan sprången och ytterst lite under hela den rusande ritten. En dag eller två för att komma fram till Shalidar. Det var vad Shariam hade sagt. De visa hade rätt. Alla hade trott att Eishedena visste allting så länge att Eishedena själva börjat tro det. I natt skulle hon bevisa att de hade fel, men hon betvivlade att de skulle bry sig om ett sånt bevis. De visste ju. Efter en tid, när hon var övertygad om att hon kommit en god bit in i Altara, började hon låta Bela ta kortare språng och red rent av som vanligt kortare sträckor. Särskilt om det fanns en by i närheten. Ibland kunde hon läsa byns namn på skylten till ett värdshus. Marellas värdshus eller Ionin Bruns värdshus. Och med både månljuset och Tell Aaron Reards besynliga ljus var de inte svåra att läsa trots att det var natt. Undan för undan blev hon allt mer säker på var hon befann sig i förhållande till Salidar och började ta allt kortare språng. Sen lät hon Bela trava på precis som vanligt genom skogsmarker där de höga träden hade tagit död på det mesta av undervegetationen och torkan dödat de flesta träden. Likväl blev hon överraskad när plötsligt en by av ansenlig storlek dök upp framför henne, mörk och tyst i månljuset. Det kunde emellertid inte vara annat än hennes mål. Strax utanför de halmtaksförsedda stenhusen satt hon av och lastade av Bela sina tillhörigheter. Det var sent, men det kunde fortfarande vara folk uppe i den vakna världen, och hon behövde knappast överraska dem genom att uppenbara sig ur tomma intet. Om en ICD såg det och tog miste på vad det var som hände, skulle hon kanske inte få någon möjlighet att ställas inför salen. Du sprang sannoliken som vinden, mumlade hon och kramade Bela en sista gång. Jag önskar att jag kunnat ta dig med mig. Det var naturligtvis en fåfäng önskan. Det som skapats i Tell Aaron Reard kunde bara existera där. Och det här var trots allt inte den verkliga Bela. Inte desto mindre kände hon ett styng av saknad när hon vände ryggen mot hästen. Hon tänkte inte sluta föreställa sig Bela. Stoet kunde gott få finnas kvar så länge det kunde och vävde sitt skimrande draperi av ande. Med högburet huvud steg hon genom det, redo att möta vad som än fanns på andra sidan med sitt älghjärta. Ett steg hann hon ta. Sen stannade hon tvärt med uppspärrade ögon och ett gällt. Åh! I den verkliga världen existerade de förändringar hon gjort i Tell Aaron Reard lika lite som Bela. Den brinnande svedan återvände i ett slag, och samtidigt med dem var det som om Sorrelles röst talade till henne. Om du gör så att det du har gjort för att uppfylla din tro lika gärna inte kunde ha hänt, hur har du då uppfyllt din tro? Kom ihåg att du är en ale-flicka. Ja, hon skulle komma ihåg det. Hon kom hit med strid i sinnet, vare sig Eichedéerna visste det eller ej. Redo att kämpa för rätten att bli Eichedé. Redo att möta ljus. Vad skulle hon få möta? Det fanns folk ute på gatorna, ett fåtal flanörer som rörde sig mellan husen bland de gyllene ljusfläckar som de upplysta fönstren kastade på marken. Med försiktiga steg gick Egwen fram till en senig kvinna med vitt förkläde och jagad min. Ursäkta mig, mitt namn är Egwen Alvear. Jag är antagen. Kvinnan gav hennes ridklänning en vass blick. Och har just kommit hit. Kan ni tala om var jag hittar Shariam Sede? Jag måste tala med henne. Förmodligen låg Shariam redan och sov. Men i så fall tänkte Egwen väcka henne. Så snart som möjligt hade de sagt. Och Shariam skulle få veta att hon var här. Alla kommer till mig, muttrade kvinnan. Finns det ingen som gör någonting själv? Nej, de vill att Nildra ska göra det. Ni antagna är värst av allihop. Nå, jag har inte hela natten på mig. Kom med nu om du ska. Annars kan du leta upp henne själv. Nildra traskade iväg utan så mycket som en blick till på Egwen. Egwen följde henne under tystnad. Om hon öppnade munnen var hon rädd att hon skulle säga kvinnan vad hon tyckte om hennes sätt. Och det skulle knappast vara bästa sättet att inleda vistelsen i Salidar. Hur kort den nu än skulle bli. Hon önskade att hennes älghjärta och Tjuflods huvud kunde komma överens. Det var inte långt. Bara en kort bit över gatans hårdtrampade jord och runt hörnet in på en annan, smalare gata. Det hördes skratt från en del av husen. Det som Nildra stannade framför var tyst, men det lyste ur fönstren på framsidan. Hon stannade precis så lång tid som det tog att knacka på dörren och gick sen in innan någon hann öppna. Hennes nigning var helt korrekt, om än något hastig, och när hon talade var det med något mer respektfull ton än förut. Eichide, flickan här säger att hon heter Egwen och hon... Mer hann hon inte få fram. De var där allihop, alla de 7 kvinnorna från Klipphjärtat, och ingen av dem såg ut att vara på väg att gå till sängs. Fast alla, utom den unga kvinnan med Joannes namn, var klädda i nattrock. Av stolarnas placering fick Egwen intrycket att hon avbrutit något slags diskussion. Shariam var den första som for upp och viftade åt Nildra att gå ut. Ljus, barn, redan! Ingen tog någon som helst notis om vare sig Nildras nigning eller hennes fnysning innan hon gick. Det hade vi aldrig trott, sa Anaya och tog Egwen om armarna med ett varmt leende. Inte så snart. Välkommen, barn, välkommen. Blev det några menliga verkningar, ville Morvrin veta. Hon förblev sittande, liksom Kalinaya och den unga Eishedén. Men hon lutade sig fram med uppmärksam blick. Alla de andra hade nattrockar av siden i olika kulörer. Vissa i brokad eller med broderier. Morvrins var av osmyckat brunt ylletyg. Fast det såg ut att vara mjukt och välvävt. Känner du någon förändring efter vad du upplevt? Vi hade sannligen inte mycket att gå efter. Och uppriktigt sagt är jag förvånad över att det fungerade. Vi får se det ske innan vi vet hur väl det fungerar. Beonin tog en klunk te och ställde sedan ifrån sig koppen och fatet på ett litet rangligt bord. Koppen och tefatet passade inte ihop, men det gällde å andra sidan även möblemanget, och de flesta möblerna såg lika skeva och vinda ut som Beonins bord. Om det blivit några biverkningar kan vi hela henne, så är de ur världen. Egwen steg hastigt undan från Anaya och ställde ifrån sig sitt bagage vid dörren. Nej, jag mår alldeles utmärkt. Det gör jag. Hon kunde ha tvekat, och då kunde Anaya mycket väl ha helat henne utan att fråga först. Fast det skulle ha varit att fuska. Hon ser nog så frisk ut, sa Kalinaya med sval ton. Hennes hår var verkligen kort. Så kort att de mörka lockarna nätt och jämnt täckte öronen. Det hade inte varit någonting hon bara gjort i Tel Aaron Riord. Hennes nattrock var naturligtvis vit. Till och med broderierna var utförda med vit tråd. Om det skulle behövas kan vi låta någon gul syster göra en grundlig undersökning senare. Låt henne få fötterna på marken, sa Mirelle med ett skratt. Hennes nattrock var så översållad av frodiga blommor i rött och gult att knappt något av det gröna tyget syntes. Hon har just tillryggalagt 1000 rastmil på en natt. Nej, på några timmar. Det finns inte tid att låta henne hitta sina fötter, sköt den unga Eichedén in med bestämd röst. Hon passade sannligen inte in i sällskapet. Klädd som hon var i en gul klänning med blå inslag i kjolen och blå broderier runt den runda halslinningen. Imorgon bitti kommer salen att svärma runt henne. Om hon inte är redo kommer Romanda att rensa henne som en fet karp. Egwen gapade. Rösten sa henne mer än bara orden. Det är Joanne Sange. Nej, det är omöjligt. Åh, nog är det möjligt alltid, sa Anaya torrt och gav den unga kvinnan en tålmodig blick. Joanne är ACD igen. Mirelles blick var mer uppgiven än tålmodig. Det måste vara sant. De hade ju sagt det. Men Egwen kunde knappt tro på det än sedan Sherian förklarat. Hade Ninive helat släckning? Och var det för att hon blivit släckt som Joanne såg ut att inte vara äldre än Ninive? Joanne hade alltid varit en hårdhudad, sträv kvinna. Inte denna söta, mjukkindade flicka med sina fina drag. Egwen iakttog Joanne medan Sherian talade. De blå ögonen var de samma. Hur kunde hon ha mött denna blick, hård nog att slå in en spik, utan att begripa hur det låg till? Nå, Ansiktet var svar nog på den frågan. Men förutom det hade Joanne alltid varit stark med kraften. När en flicka först kom till tornet blev hon bland annat prövad för att se hur stark hon en dag skulle kunna bli. Men det gjordes inte om sedan hon väl uppnått denna styrka. Egwene visste tillräckligt mycket för att kunna bedöma en annan kvinna på ett par ögonblick. Bortsett från Egwene var Sheriam helt klart den starkaste kvinnan i rummet. Och därefter kom Irel, även om det var svårt att vara riktigt säker. Alla de andra låg nära henne, utom Joanne. Hon var svagast, med bred marginal. Detta är sannligen den märkligaste av Ninives upptäckter, sa Mirelle. Nu har de gula börjat ta av det hon gjorde och utföra sina egna mirakel. Men det var hon som började. Sitt ner, barn. Det är en allt för lång historia för att du ska behöva stå upp och lyssna. Jag föredrar att stå, tack. Egwene sneglade på stolen som Mirelle pekat på. En möbel med hög rygg och träsits och lyckades nätt och jämnt hålla tillbaka en rysning. Hur är det fatt med Elaine? Är allt väl med henne också? Jag vill veta allting om både henne och Ninive. Ninives märkligaste upptäckt. Det tydde på att hon hade gjort fler. Det verkade som om hon hade kommit efter under sin tid hos de visa och skulle få springa för att hinna i fatt. Nu trodde hon i varje fall att hon skulle få möjlighet att göra det. De skulle knappast ha gett henne ett så varmt välkomnande om det som väntade henne var ett nesligt avsked. Hon hade inte nigit en enda gång eller kallat någon av dem för HD. Mer för att hon inte hunnit än av något annat skäl. Trots sitt uppförande var knappast passande när man stod inför HD. Men ändå hade hon inte blivit åthutad. Kanske visste de inte vad hon gjort trots allt. Men varför hade hon i så fall blivit kallad? Jo då, bortsett från lite bekymmer som hon och Ninive har med grytorna för tillfället, började Sheriam, men avbröts av Joanne. Varför pladdrar ni som en skock enfaldiga flickungar? Det är för sent för att inte våga fortsätta nu. Det har börjat och det var ni som påbörjade det. Antingen avslutar ni det, eller så kommer Romanda att hänga upp er allihop på tork i solen tillsammans med flickan där. Delerna, Faisel och resten av salen kommer att vara där och hjälpa henne att spänna upp er. Sheriam och Mirelle vände sig mot henne nästan samtidigt. Det gjorde alla Eishedena. Morrin och Kalinaya skruvade sig på stolarna. Kalla HD-ögon stirrade på henne ur kalla HD-anleten. Till en början mötte Joanne deras blickar med en egen som var full av trots. Lika mycket HD som dem, även om hon såg yngre ut. Sen sänkte hon huvudet en aning och röda fläckar dök upp på hennes kinder. Hon reste sig från stolen med nedvänd blick. Jag talade för hastat, muttrade hon tyst. Hennes ögon förändrades inte. Kanske la inte Eishedena märke till detta, men det gjorde Egwene. Men likväl var detta inte likt Joanne. Egwene begrep inte ett dyft av vad som för sig gick här. Inte bara att Joanne Sange var underdånig som ett lamm, åtminstone om hon blev tvingad till det. Nej, det var det hon undrade minst över. Vad var det som de hade påbörjat? Varför skulle hon bli uthängd på tork om de slutade? De blickar som ACD-erna utväxlade var så outgrundliga som något en ACD kunde åstadkomma. Den första som nickade var Morrin. Du har blivit kallad av en mycket speciell anledning, Egwene, sa Sheriam allvarligt. Egwenes hjärta började slå snabbare. De visste inte vad hon gjort. Det gjorde de inte. Men vad var det? Du, sa Sheriam, ska bli nästa Amelin-tronande.